Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Patrik?
Ja.
Jag har tryckt på räck.
Nej, fan.
Tråkig ton.
Nej, nej, nej. Är du förberedd?
Ja, jag vet inte riktigt om du går hand i hand med mig. Men Krull och kriminell. Välkommen tillbaka.
Tack.
Du är faktiskt en av de första gästerna vi har haft. Och också en av de mest lyssnade.
Åh, fan.
Minns du vilket avsnitt?
Nej.
Var det två?
Två av avsnitt.
Ja. Vi sitter på ett hotell för övrigt som vi brukar göra. Om det låter i bakgrunden. Vi gör det på ett hotell. Oj, nu ska jag hålla upp den här.
Okay. Gud vad snäll.
Eller hur? Fick jag bara hålla upp
den här. Det där är pluspoäng.
Men varför blev du förvånad för?
Jag är imponerad.
För att du håller upp en dörr.
Ja, men det var snällt.
Du, Patrik, jag ska säga, vad, sen senast?
Ja.
Dags för uppföljning.
Uppföljning? Utvärdering?
Ja, det låter så jävla mycket skola, så det skiter vi.
Skiter
du. Men du, vi pratade ju då tidigare om vad du har gjort. Vad gör du nu? Du använder ju en del av dina erfarenheter från förr, idag.
Vad jag gör idag? Jobbar. Och det där är svårt. Vad jag gör egentligen. Men jag jobbar med individer. Med individer som var en gång i tiden som jag var.
Och hjälper...
Ja, som vill ha någon form av förändring i sitt liv till det bättre. Men de vet inte hur.
Nej. Vad är det för typ av människor som du jobbar med?
Missbruk. Kriminella. Alltså, som tituleras. De sätts in i de här facken att de är missbrukare eller kriminella.
Speciell ålder?
Nej, egentligen inte. Det är spridda skurar ifrån unga vuxna eller ungdomar till äldre.
Med tanke på din dialekt så känns det som att du någonstans har ett fäste från den riktiga högersidan i Sverige.
Har jag det?
Ja, det låter som det.
Dalarna.
Man tänker Dalarna, man tänker redan sträckta händer och högerarmar som står som spjut.
Har jag fått stämpeln?
Ja, stämmer det?
Att jag kommer där?
Nej, men lugn nu, det fattar jag. Men alltså att det är mycket högerextrema grupper.
Jo, det är det. Alltså, det är det. Det är det. Så att...
Varför?
Jag tror att man delvis kanske själv är en liten grund till det. Eftersom man drog igång där från början. Delvis.
Bam.
Ja, delvis. Men sen är nog den här idyllen av röda stugor och vita knutar och svenska idyllen och allting det här. Och sen, ja, det är många olika faktorer. Fan, det har vi inte tid med att diskutera hela det. Varför?
Okej, okay, skiter vi det.
Jag arbetar mycket med socialfallen till exempel. Det var en socialhandläggare som sa att egentligen är det så här, om man ska vara krass. Du har den utbildningen som vi inte vill rekommendera andra att ha. Eller ta.
Och vad är det du då har som inte de har? Förutom då dina erfarenheter?
Ja, bakgrunden egentligen. Ja. Det jag har varit med och varit med om allting och sånt där. Sen kanske också en medvetenhet att
det var fel och vad som var rätt och vad som var fel och hur man kan gå tillväga.
Hur använder du det idag då när du jobbar med de här?
Alltså, jag dömer dem ju inte till att börja med alls överhuvudtaget. Det är många som säger, åh, jag bara slutar sno grejer, sluta knarka. Och så tror de det är lösningen. Liksom. Okej, du har missbruksproblem och sätter dem på ett behandlingsplan hemma så är det klart. Och nu har det gått det och så har du fått en chans. Men det är, vad ska man säga, jag kanske kommer in i det blir mer problematiskt än det. Det kanske är många olika faktorer. Det kanske är hemförhållanden, det kanske är andra destruktiva miljöer de har tillhört och något och att man lämnar det här på rätt sätt utan att det ska ligga efter i fatet efteråt.
Hur märker du av att du har nytta av att du ändå är och har varit ett namn i kriminella kretsar när du jobbar med folk som vill försöka lägga ner?
Det är ju ingenting jag går ut med att säga att jag har gjort det här.
Alltså, men jag gissar att de ändå vet det på något
sätt. De vet det, men sen så också hur man... Jag går inte in och sitter och pratar med mig själv om...
Nej, alltså, men jag tänker mer om du märker att om det är, du går in i ett rum och det är stökigt så blir det tyst. För de har
nej, det behöver, det behöver inte bli det. Det blir nog mer stökigt. Om jag kliver in i ett rum och det står beroende på ålder. Alltså, där också. Att det blir, då blir det mer... testa. Träna... typ fotboll med 8, 10, 12-åringar då blir det fan mest stökigt om jag kommer in. Det är fan inte lätt. Men alltså, det kan bli mer om man tar ut dem i sitt sammanhang och man möter dem där de är. Mm. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, och prata med dem ordentligt utan att vara konfrontativ. De vet om att de har gjort fel i sitt liv.
Kommer de till dig eller söker ni upp dem?
Det är både och. Mm. Både och.
Hur går det till? Kan man säga det kortfattat i någon form av punktform? Alltså vad gör man? Första steget, andra steget, tredje. Finns det något sånt program eller liknande om man enkelt försöker...
En skola menar du?
Nej, jag menar med dem när du ska försöka hjälpa någon eller sådär. Hur gör man?
Så normalt som möjligt egentligen. Ofta har de ju någon form av etablerad kontakt med typ någon form av myndighet som inte funkar. Och nu, då kanske jag har kontakt med den myndigheten så vet de... Och det är bra där. Så vet de att det inte funkar. Okej, Patrik, hur fan ska vi göra här? Men jag kan åka och träffa honom. Fråga för det är okej. Och så säger han, men du, Patrik kommer att träffa dig. Är det okej? Ofta säger de, ja, det är okej. Och så börjar man där. Väldigt lugnt.
Och hur går det första mötet till då? Vad gör man?
I stort sett ingenting. Åka och träffa honom.
Kan man jämföra med ungefär som en minutehund? Gatuhund? Ja. Alltså ja. Man får sitta och vänta tills den kommer till dig?
Ja, typ lite. Och sen så kommer det successivt. Det är inget så här bang och så magiskt rollspö och så är allting löst. Utan det tar tid. Och sen kommer det. Sen måste man vara medveten. Det är inte alla man klickar med heller att det funkar.
Då hur mycket funkar. Kan man ta in i det här om man gillar eller inte gillar en människa? För så måste det ju också vara ibland. Det handlar ju kanske om att vara proffsig ändå samtidigt och stå över sånt.
Ja, men oftast eller? Gillar jag de här människorna mer än andra människor. Så det är inga problem.
Varför? Vad skulle du säga skillnaden med?
De är mer ärliga. Och mer enkla.
Det haltar alltså, ju lite med att de skulle vara ärliga när det är tjuvar. Och...
Ja, men alltså, de är ju mer ärliga i, alltså, när man väl kommer till den. Alltså, det stadiet, alltså, de är mer ärliga och mer öppna ändå än myndighet och alltså, tjänstemän och bland annat. Det blir stelt. Ja. Här är det inte det.
Hur funkar det för dig då, som nu någonstans då skiftar mellan de två världarna? När det gäller språk, vad det är man säger, undertext, undermening, förstår du?
Och det har jag lite problem med.
Kan du ge ett exempel?
Nej, men alltså när man sitter och det, alltså, jag säger vad jag tycker och tänker. Och då kanske man också vinner gentemot de här klienterna. Att man faktiskt, jag ska inte säga att det tar deras sida, men man jobbar ju för deras sida. Att det ska bli bättre. Men sen är det att det är kanske inte alla handläggare som förstår språkbruket man har alla gånger.
Hur upplever du då? Vi tänker då om det är de här myndighetspersonerna som du då måste någonstans stångas med och jobba med. Vad får du för respekt eller reaktion från dem? Det är bemötandet. Känner du att ser de upp till dig? Eller får du någonstans fortfarande vara lite smuts som är där på nåder? Eller hur funkar det?
Nej, alltså oftast när poletten trillar ner för dem så är det bra. Då blir det... Oftast måste man få dem att förstå så att poletten trillar ner. Att öj, kom igen. Det är inte svårare än så här. Du frågar om exempel. Typ det. Alltså, typ, vi tar en ung kille. Typ skola, problematik hemma, kanske lite fel miljö befinner sig i och uttrycker vissa saker. Alla rycker i sina paniksnören men de ser inte problemet. Problemet kan vara rätt så enkelt. Alltså de gör lösningen på problemet mycket större än vad lösningen egentligen är.
Vad kan problemet vara?
Ja, men det kan vara jätteenkelt. Alltså, det kan vara alltså, unga vuxna på gymnasienivå eller någonting och sånt där. Alltså, det kan vara tjejer. Alltså, jättesvårt att få tjejer och så kanske lite fel och lite blyg och så blir det problem där och uttrycker sig på andra sätt. Det låter löjligt att säga, men och sen kanske man uttrycker sig på något annat och får bekräftelse på det. Alltså, okej. Okay. Och då blir det mycket enklare för honom. Och så dricker alla de här skola och ja, skola, säger jag igen, det är problem att nå in där och försöka få dem att förstå.
Vad skulle du säga är hindret idag? Eller som gör att det är sån jävla kloss att ta sig förbi? Och varför problemet snarare känns som att det blir värre med tiden?
Att det är så jävla fyrkantigt. De är inte flexibla. Alltså, och nu låter det som att man klankar ner. Det finns jättebra personer som jobbar med det här. Men att de är låsta i sina egna boxar.
Hur myndigheterna?
Ja, hur de ska jobba.
Och
fastän de egentligen vet att de måste gå utanför det här. Alltså, och vara mer flexibla.
Och jobbar de tillsammans på något sätt?
Nej.
Eller är det bara
en? De ser sitt uppdrag och sen gör de uppdraget. Och så
utan
är de nöjda,
att kolla och stämma av. Ja.
Alltså ungefär som typ, okej, nu går en person i fråga mellanstadiet, nu ska han upp i högstadiet. Då har vi släppt han, för nu är han inte kvar hos oss på mellanstadiet, nu är han på högstadiet, så nu är det deras ansvar. Men det är ingen överlämning. Alltså, det blir inte det här. Typ, problemet följer med. Alltså om man tar den åldern. Och då kan man gå tillbaka alltså, hela vägen och kriminalvård, okej, det kan funka, det är förvaring. Men sen då? Och vi jobbar med det, vi ska ge alla förutsättningar på ett liv utanför.
Men hur upplever du det då? För det kan ju till och med jag se bara genom att höra, prata med så många olika människor.
Ja.
Att man börjar ju se någonstans ett mönster och nästan kunna också se vad problemet är. Men att du jobbar med det, det måste ju vara jävligt frustrerande. Eller hur?
Nej, men alltså, man kan säga som typ, om man har en person, det är klart det händer grejer med personen kanske. Han kanske har fängelsestraff och väntar, han kanske behöver behandling. Okej, så jobbar man med den här personen så säger de, nej men han ska åka på behandling nu. Så avslutar de det med mig då. Och sen borta på behandling eller avtjänat fängelsestraff, så är det avslutat där. Istället för att bibehålla det här under hela vägen, för då har han fortfarande det stödet under hela fängelsestraff, under hela behandlingen.
Ja, kontakten med
honom. Ja, och kontakten. Och man kan fortsätta jobba med honom tills han kommer ut.
Du har snart, knappt 10 år,
ja.
Så har du hållit på med det här. Att försöka hjälpa andra människor med någon form av liknande bakgrund du själv har haft. Hur skulle du säga, märker du av någon skillnad i det? Vi pratar så mycket idag om hur samhället har förändrats och hur mycket hårdare, tuffare och bla 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 och går ner i åldrarna. I alla fall här i storstäderna. Hur ser det ut på landet?
Hur det har förändrats?
Ja, om du har gjort det.
Alltså det förändras ju hela tiden. Alltså den största skillnaden är att, om jag får säga det, att själv ser man hur det förändras eftersom man jobbar med individerna och hur saker och ting förändras. Myndigheterna ser det inte på samma sätt. De är fortfarande stela i det här och de kan prata om typ, och du pratar om Dalarna och högerextremister, om skinheads på början på 90-talet. Det är inte samma. Alltså de är fortfarande kvar en del när jag pratar om skinheads på 90-talet där. Alltså kom igen, det ändrar sig. Och så flyter det ju på med kriminaliteten också. De är inte ajour med vad som händer på samma sätt som sådana, som med det jag jobbar med. Som är den hela tiden.
Hur ser det ut idag då? Om det nu inte bara är skinheads och det.
Ja, men alltså, det är alla möjliga. Alltså, det. Och så blir det någon jävla hype på det också. Att,
Skjuts det lika mycket där upp? Det gör det inte va?
I Dalarna?
Ja.
Om det märks nog inte lika mycket. Försvinner mycket fortfarande.
Försvinner? Ensligheten?
Nej, men alltså det är klart det skjuts i Dalarna. Det gör det. Alltså det. Och sen om jag tror, att skulle man räkna per capita per invånare så är det nog jämnt över hela landet. Alltså, men alltså, det är klart att det märks mer om det är 8 skott i Stockholm och 1 i Dalarna. Men
kan man säga någonting om vi tänker sig förr då när du var inne i det och levde i den kriminella världen?
Det skjuts för lätt nu.
För lätt?
Ja,
för små anledningar? Vad säger
ja,
man?
Så var det inte förut.
Nej, för jag skulle komma till det. När du då var klassad som vissa tillfällen som Sveriges farligaste av polisen. Hur skulle du, tror du, stå dig idag?
Det skulle vara jävligt jobbigt, tror jag.
Hur?
Nej, men alltså dels för, på grund av det du sa och allting och där man var så skulle det vara. Det är för små bagateller idag som det går fel. Det går ut för fort.
Det är svårare att göra sitt namn idag, eller? Om man nu pratar
om för namnet avslutas ju fort.
Patrik Höjsman var under 90-talet klassad som en av Sveriges farligaste personer. Uppmärksammad som en ledande nazist inom vitt ariskt motstånd, även känt som VAM. Efter Danny Fitzpatricks död tog Patrik över rollen som ledare för brödraskapet Wolfpack. Därifrån gick han sen över till Bandidos, där han snabbt blev en nyckelfigur med ledande roll.
Ska vi äta upp först?
Ja, jag tror det. Det låter som det.
Lussebullar, va?
Färdig gott.
Ja, det är ju det. Har du doppat det inte?
Nej. Kör du kaffe på bit också?
Ibland.
Gör det?
Mm. Jag chockar bit på mig.
Det är riktigt gubbigt.
Men det är gott.
Jag vet inte fan, det blir så jävla sött och äckligt.
Pepparkaka och loppa kaffe.
Vi hör ju hur det låter. Och Patrik, känner vi att vi är redo?
Ska bara tugga ur lussebullen alltså.
Ja. När märkte du första gången, ska vi kalla det, din fallenhet för ledarskap?
Det var nog rätt så tidigt. När man var skinheads och allting och sånt. Man kunde få sin vilja fram genom andra.
Berätta, kan du beskriva liksom hur det gick till när du själv insåg att fan, det här är ju någonting...
Nej, men alla människor behöver någon, alltså, ledare eller någonting, oavsett vad den är. Det fanns inte, det var rätt så vilt. Men så sammanfogar man det där på ett, som man kan säga, då, rätt så manipulativt sätt.
Ge exempel.
Nej, men alltså genom våld.
Ge ett exempel på hur det kunde vara vid en specifik händelse, om du skulle göra eller vad som helst.
Vad fan, ett exempel?
Ja, det var exakt vad jag sa och bad om.
Nej, men om man tar sen när man var yngre, när man kom på det där, att var man i en grupp, desto större gruppen var. Var man en omtalad grupp dessutom, så höjde man respekten och kunde knyta ännu mer folk till sig. Och det, och
pratar vi skinners tid nu, eller vad?
Ja, skinners först och främst. Och var man våldsam av sig, så knöt det till sig. Så här efter kan jag säga rätt så svaga individer som man kunde styra och begå saker kanske som de egentligen inte trodde de kunde från första början. Och sen så blev de en del, om man höjde dem själva till att bli en del där man själv var. Genom våld, misshandel, sådana saker, kriminalitet, man fick dem in på det. Och då blev man en grupp i gruppen.
Hur kunde det gå till då när du försökte styra någon och göra något som de kanske inte själva hade tänkt att de skulle göra?
Jag har alltid varit där, man måste föregå med gott exempel. Man måste ha gjort det själv.
Gott exempel, citationstecken.
Ja. Ja, men alltså, ja, gott exempel. Nej, men alltså, man kan inte säga åt någon vad fan håller du på med liksom. Om man slog någon på käften själv, så förväntar jag mig det av de andra också, att de gjorde det under den tiden. Och så höjde man ribban hela tiden för dem. Inklusive mig själv så höjdes ribban också.
Vad skulle vi säga, du har ju lett flera olika typer av grupper. Vad krävs det av en bra ledare?
Man måste nog lyssna och vara rätt så bra människokännare. Nu har det varit väldigt olika. Typ skinheads och nazister, fängelsegäng och motorcykelgäng. Så det är väldigt olika, men ändå samma sida. Om man är människokännare så vet man vilka man kan ty sig till. Vilka som har en viss form av makt.
Vilka typer finns det?
Rätt så lösa, strukturerade. Fängelsegängen som jag var med, det var rätt så vilt. Och det var svårt.
Och det var brödraskapet?
Ja, det var svårt att kontrollera. Dels på grund av att det var fängelse. Men då får man vara väldigt konkret. Alltså, vi är det här, vi är så. Och inga mellanting liksom. Så att då funkar det.
Men du pratar om människokännare. Vilka typer av människor finns det då, om man ska säga så, i den här miljön?
Det finns ju de människorna som man inte vill skapa med i den andra grupperingen. Då vill man ju hellre ha den människan med sin egen.
Utveckla.
Om det är kanske en extremt våldsbenägen, farlig person kanske. Det är bättre att ha en med sig än emot sig. Så då knyter man sådana till sig också. Smarta människor som kanske kan förvandla saker till pengar.
Som hur då?
Genom brott, alltså, som kanske vet hur saker och ting ska gå till. Sen, jag har alltid haft en fascination av typ militär disciplin. Det är lite samma, tycker jag, kan jag säga. Att man knyter, det är olika utnyttjande områden, eller nyttjande områden kanske man ska säga, av människorna.
Du pratar om att rekrytera folk eller knyta folk till dig och din grupp eller ditt gäng. Hur tänker du där? Vilka är lämpliga, vilka är sådär?
Att det är bättre att ha folk med sig som man egentligen kanske trodde att man hade emot sig. Alltså, det är bättre att få dem till sig. Typ exempel man har varit med om. Grupp yngre män. Mycket vapen, mycket narkotika inblandat. En orolig tid, mycket händer. De här kanske man vill ha med sig istället för att ha dem flygande vind för våg. Knyt dem till dig. Bjud in dem. Erbjud dem någonting. Så att de blir en del av en istället. Så kan man göra.
Ja, men hur gör du då?
Ja, men gör man, då går man dit.
Och hur går det till?
Man bjuder in dem, festar med dem, grejer med dem, alltså håller på med dem. Man köper, jag börjar som...
Men berätta om första mötet. När
första,
du,
mötet. Första, mötet, första när du... mötet med de specifika människorna i Göteborg är, var yngre män som var rätt välkända i en del av Göteborg. Jag ska köpa vapen av dem. De vet vem jag är. Vi håller oss undan från span, allting och sånt där. Allting överhuvudtaget, för det är väldigt oroligt. Men de kommer dit påtända som gurkar, öppnar dörren. Det är vapen överallt och flash, flash, bling, bling. Så då föddes tanken, okej, okay, kanske de här behöver styrning och vi kan dämpa dem lite och utnyttja dem istället. För de hade ju drivkraften, helt uppenbart. Och tillgångarna till sånt vi behövde.
Pratar vi då till när det är MC-tiden det här med
ja, Bandidos? Ja, det var brödskap och kom ut. Men jag hade mycket att försöka stabilisera brödskapet på utsidan. Så att man får erbjuda dem saker och ting. Större marknad. Vi kan hjälpa er. Om ni är det så kan ni få det. Utbyte. De får dem en tillhörighet. Till slut så. Lite övertalning så går det.
Är det här den här manipulativa sidan kommer fram eller?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Man gav sig fan på det. Det är bättre att ha dem med sig. Istället för att de, då kan de springa vind för våg under våra vingar. För de backar ju inte heller. De hade ju redan ett namn. De styrde rätt så bra. Det är bättre att ha dem med. Då vann vi mycket gratis. Tack vare några ungdomar.
Vad skulle du säga är svårast om man säger, när det gäller att leda ett gäng där kanske det här med disciplin inte går hand i hand alla gånger? Man tänker att moral eller kanske inte är det som står överst på CV:t.
Alla vill ju stå högst upp i ett gäng. Alla vill ju klättra. Det är det svåraste att leda.
Och håller dem på sina platser?
Ja.
Och hur gör man det?
Och sen att om de inte pallar trycket och att man fortfarande har dem, att man ska bibehålla press. Fast inte pressa för mycket så att de är kvar. Det är nog det svåraste. Sen är det en samling förvirrade själar som vill klättra av olika anledningar. Så att då har det samlat i en grupp. Det kan vara rätt så svårt. Och någonstans höll man på gamla principer, gammal moral.
Du säger gamla,
ja, men
vad skiljer den mot idag då?
Ja, men som idag, man kollar, det vänds, det byts gäng hit och dit och upp och ner och nu är jag den och nu är jag med där och allting och sånt där. Så var det inte förut.
Så vad är det då man är ute efter? Är det de här färgerna eller är det gänget eller är det kompisarna?
Jag vet faktiskt inte. Det är frågan mig många gånger varför det byts hit och dit och upp och ner och sen tillbaks. Så det är som en hissverksamhet. Upp och ner i källaren. Ja, jag vet inte.
Hur skiljer sig strukturen om du jämför med då kanske BAM mot ett MC-gäng? Som du båda har lett.
Som vann var ju litet bara. Det var, kände ju alla och strävade mot samma mål med och var rätt så övertygade. Där var det väl inte så strukturerat. Det var bara väldigt enkelt. Så här är det och nu gör vi det. Som brödraskapet var ju fängelse. Det är väldigt svårt. Alltså man visste egentligen inte så mycket om alla. Isoleringar, satt folk på allting. Det var väldigt, väldigt svårt att få till det strukturellt.
Bandidos?
Det var bättre ordning. Alltså, men det var mer hierarki, är ordning så. Att desto lägre man var så såg man upp. Men det var ju hela tiden att de som kom ville också klättra upp i hierarkin.
Hur skulle du säga att det skiljer sig med medlemmarna som är med i till exempel BAM och i en MC-klubb? Att leda dem som individer?
Det var nog enklare i BAM att leda. För det var mindre och så var det var politiskt. Man hade ett ändamål. Ändamålet att helga medlen ungefär. Bandidos, då är det något annat, MC-gäng eller fängelsegäng, då är det mer makt. Så det är nog svårare, men större också. Så att, men ändå mer strukturellt korrekt är det.
En fråga som föds i mitt huvud när jag ser dina fulltatuerade armar och samtidigt som du dricker ur koppen kaffe och tittar på dina fingrar som är tatuerade där det står tidsbomb.
Ja.
Förklara.
Ja, men det var så det var, alltså ett tag. Man kände det. Det gjorde jag efteråt när jag hade lagt av allting. Tatuera in det.
Tidsbomb?
Ja, tatuera in.
På varje finger? Ja, eller på en bokstav för varje finger?
Det var så det var. Det var hela tiden väntan på att det skulle explodera. Att man skulle explodera, att det skulle hända någonting, att det skulle bli någonting. Det var bara, och klockan gick tick-tack, 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 tick-tack. Nu händer det, nu händer det, nu händer det. Och så händer det.
Jobbigt jävla liv!
Nej, tycker du?
När tog man det lugnt då? När slappnade du av?
När man blir äktad.
Det är så?
Ja, alltså, så här i efterhand kan jag säga att det var jävligt skönt varenda gång man blev häktad. Eller anhållen och häktad, så var det. För då var det stängd dörr, ensam, bra, nu är det över. I efterhand så vet jag, alltså jag känner så att det var så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Du har många år bakom dig på kåken, eller som man säger i fängelset.
Japp.
Vi ska prata om det alldeles strax. Men först, dags för några snabba korta.
Shoot.
Definiera ordet respekt.
Förtjänar man.
Vid hot. Höjd röst eller lugn och samlad.
Både och, egentligen.
Ge ett exempel på en situation där det passar sig med en höjd röst.
När man ska vinna. Alltså när man ska vinna situationen om ett hot. Då är det höjd röst. Låg röst är att lösa hotet. På en förmildrande omständighet. Vad fint det lät.
Definiera ordet brödraskap.
Det går väl hand i hand med lojalitet. Det visar sig efter ett tag. När ytterst två står kvar.
Kan du ge exempel på ett gott brödraskap?
Att man accepterar saker och ting. Ens fel och brister. Fast man är som man är. Vad man än gör. Och då står endast ett fåtal på. Det är riktigt brödraskap.
Cash eller kort?
Cash eller kort? Jag har bara haft kort i ett år. Så jag måste säga kort nu då. Det var min fru som sa till mig. Du måste skaffa kort. För det har jag varit anti att använda. För jag tycker man har ingen koll på pengarna. Men det är väl en gammal skada. Så i dagens läge säger jag kort.
Vad skulle du föredra? Att tillhöra ett gäng eller vara ensamvarg?
Ensamvarg.
Men det var du ju nästan aldrig.
Nej.
Vad skulle du säga är fördelen?
Att jag kan göra som jag vill. Jag kan känna en trygghet och så gör mina egna val. Under mina egna förutsättningar.
Och det kontra vara gäng, vad är det jobbigaste med det?
Att man alltid var kontrollerad av någon annan och alltid hade ögon på sig, oavsett även inom det är internt eller utåt sett eller någonting. Du var aldrig ensam. Du fick aldrig vara ensam. Ensam var klart.
Jagad och sökt av polis eller annan kriminell?
Fan. Jagad och sökt av polis eller annan kriminell? I nutid eller dåtid?
Dåtid.
Annan kriminell.
Varför?
Då riskerar man ingen straff. Är polisen redan efter en så har man straff att tacka ihjäl.
Definiera ordet tjuvheder.
Du betalar inte från någon annan tjuv. Du tar inte någon annans grejer. Du lägger inte någon annan person.
Det låter vackert. Finns det överhuvudtaget?
Hos en del finns det.
Finns det hos någon som är under 60 år?
Jag tror att det är, vad ska man säga, ett gammalt ord i dagens läge. Tjuvhelle. När jag var yngre och kom in på kåken så var det vanligt att det var så. Men sen desto mer droger och grejer som kom in i bilden så suddas det ut. Tjuvheden var vackrare förut.
Bög eller godbög?
Bög eller godbög? Är det du som har gjort frågan? Pass.
Pass på den?
Ja, vad fan ska jag svara då?
Alltså, nej, du får svara vill.
Det är en sån där fråga du försätter mig i en konstig situation. Ja.
Du, blir man dum för att man är kriminell? Eller blir man kriminell för att man är dum?
En gång till, vad sa du? Är dum?
Blir man dum för att man är kriminell? Eller blir man kriminell för att man är dum?
Man är dum för att man är kriminell. Helt klart.
Patrik Höjsman har blivit dömd för bland annat bankrån, vapenbrott och försök till grov utpressning. Under sitt kriminella liv satt han i fängelse i mer än 10 år.
Mitt första fängelsestraff, 18 år, fick 2 år förberedelse till grovt rån, grovt olaga vapeninnehav, innehav av explosiva varor.
Känslorna när du klev in där första gången?
Då var jag fanatisk. Ja. Vi var nazister. Vi skulle skapa den nordiska nationen. Så att,
det här var under VAM-perioden?
Ja, så att det var det. Det ingick i ett scenario att det kunde hända det här. Då var jag inte kriminell. Jag var politisk frihetsfånge.
Var det så ni såg på det? Eller du?
Ja, det var, jag var inte kriminell. Jag har inte begått någon kriminell handling eller någonting överhuvudtaget.
Vad ville du då?
Jag vet inte. Alltså.
Ja, men på riktigt, vad var som du såg det ultimata? Vad kunde hända?
Nej, men alltså, då blev man ju sedd också. Man hade gjort det här. Mm. De hade, och det stod i tidningarna, det var bombhundar utanför snuthusen, det hade rättegången, det var helikoptrar och allting. Vi var ju klassade som...
terrorister typ? Eller?
Ja.
Men vad var målet ändå med den här verksamheten då?
Den ariska nationen skulle räddas. Rädda den vita rasen.
Hur då? Ja.
Med vapen i hand och finansiera kampen genom rån.
Hur många var ni?
8-10 sammanlagt i början. 1,5 år satt alla i fängelse.
Det låter ju inte jättegenomtänkt.
Det var aktivt. Väldigt målinriktat, men det gick åt helvete. Alla andra satt ju också. Så att, det var inte så jävla kul att komma dit. Ny nazist, 18 år. På kåken. Det var inte så många vita.
Nej, hur funkar det då?
Det gick bra. Jag satt häktad rätt så länge. Så hamnade jag på en gammal klass 3-kåk i Uppsala.
18 år, hamnade jag på fängelset. Hur många år har du suttit i?
Jag tror effektivt 10-12 mer eller mindre satt hela tiden. Jag var ute på en korta period.
Går du att säga någonting om känslan? Vi säger så här att ena dagen har du varit ute i någon form av frihet. Nästa dag stängs en celldörr framför dig. Och du är ensam i en kall cell. Känslan där?
Känslan är lugn. Alltså lugn, avslappnad, det är över. Att det är över. Det är stressen, allting man håller på med där ute och allting, det är jakt, det är stress, det är dittan, dattan. När man väl torskar så stängs dörren. Samtidigt som man rannsakar sig själv, kanske vad är det de har gripit mig för innan man vet, så är det jävligt skönt. Det är över. Det kan inte hända något mer, det kan inte bli någonting mer. All stress är borta, nu är det bara att vänta. Så att man kan slappna av egentligen för första tiden. Så mellan fängelsestraffen, då var det bara 300 km i timmen ungefär, hela tiden. Men när celldörren stängdes, då är det tyst, över, lugnt, skönt. Så det är ingen skämt när folk som lever kriminellt ibland säger att de längtar hem. Och då är det där de längtar till.
En fängelsecell?
Ja. Häktet, anhållan, fängelse. För där är det skönt. Lugnt, det är inte den stressen på samma sätt.
Men vad är det då som lockar? För mig, jag fattar verkligen inte det. Vad är det som lockar om man vill tillbaka till stressen sen eller hamnar där?
Det är för att man, jag tror inte man... Man har ingen val, ser man det som när man kommer ut. Alla bygger luftslott innan de muckar. Nu ska det vara bra, nu ska jag göra det här. Jag ska skaffa ett jobb. Jag ska fixa min nya lya. Åh, äntligen, nu kommer jag ut. Funkar det inte någorlunda på en gång? Vi kör. Du kanske är van med att ha mer pengar. Be erbjuden att vara med på det här. Okej, vi kör. Sen är det igång. Så lite behövs det.
Men med den erfarenheten från fängelse då, vad skulle du säga, finns det, man pratar om så här oskrivna lagar och regler?
I fängelse, ja. Mm. Ja, ja.
Hur ser de ut?
Inte prata med politarna.
Det är de som vaktar
upp? Ja, inte som när jag satt och var, inte lämna urinprov överhuvudtaget.
Varför då?
Därför att då börjar de komma och ta urinprov hela tiden.
Vad finns det mer för regler?
Inte gola, inte lägga sig i annans business, rena papper.
Vilket betyder alltså?
Ja, att man inte har golat. Man ska kunna visa vad man är dömd för och allting överhuvudtaget.
Men om man kommer, vi säger själv, ensam utan gängtillhörighet.
Ja.
Vad är bästa tipsen? Hur ska man bete sig när man kommer in på till ny anstalt?
Jag tror att det är ungefär som att komma in på en vanlig arbetsplats. Alltså om man pejlar läge helt enkelt. Så ser man. Trevlig, hej, hej. Det räcker. Sen så faller bitarna på plats.
Men bilden är ju annars att det alltid är någon som ska testa en och hålla på. Eller det
finns det väl alltid.
Ska man då stå upp eller ska man be, liksom, gå undan? Eller?
De här testerna var oftast alltså, typ internt också. När folk visste någonting.
Som
om det kommer en helt vanlig, korrekt svensson person som har råkat slaga ihjäl grannen eller vad det nu är och aldrig har begått någon kriminell handling överhuvudtaget, han blir lämnad i fred.
Vissa blir ju kåkskadade, så kallar man det för.
Ja, det är inte så jävla konstigt.
Nej, vad skulle du säga tecken på någon som är kåkskadad?
Ja, men det finns en standard och de kommer och när de muckar och stannar och väntar på att dörren, någon ska komma upp med dörren eller låsa upp dörren fast den är egentligen utblåst. Sen är det en massa andra kåkskador. Att man är väldigt... Det är ju en miljö där inne så att man har koll. Och den är nog en större kåkskada. Att man har mer koll på sin omgivning när man är ute.
Hur då?
Alltså typ om man går och sätter sig och äter på ett offentligt ställe. Att man tittar. Och sådana skador tror jag är mer påtagligt. Att man kanske inte är så jävla social.
Tittar efter vad då?
Någon som tittar på mig. Varför tittar de på mig? Vad är de ute efter? Bla bla bla. Vem är det där? Känner han igen mig? Vet han vad jag har gjort? Ser konstigt ut och såna här grejer. Det tror jag är mer kåkskador. Alltså fan, man är ju trasig om man har suttit en lång volta. Så är det ju.
Finns det någon händelse där som du kan idag tänka tillbaka på som konstig, lustig, rolig, udda?
Rolig händelse?
I fängelset.
Men du var inte med själv, men det garvar man ju åt. Hon bakar sockerkaka med chack i och började plitarna. Man bjuder inte plitarna på kaffe och kaka och sånt där, men var det chack i, då kunde man väl göra. De började påtända i alla, varenda plit på den avdelningen, så sprang runt så de fick gå, va, ambulans och allting fick komma dit. Det sjuka är att jag minns inte så jävla mycket från...
Men du har ju precis berättat om
det. Ja, men alltså jag minns bara så här fragment och sen där så här, man har ju förträngt en del. Det är det som är det sjuka. Så att då, sen säger jag att det var någonting lustigt i dagsläget, så tycker jag inte att någonting var så jävla kul där egentligen. Så det blir jävligt svårt.
Vad gör man för att lätta upp dagarna och stämningen?
Ja, men man kommer ju ihåg det här lilla som är roligt. Alltså typ när folk flaggar på och säger att de har glömt, typ, alltså står och knackar i celldörren. Du, jag måste flagga på för jag har glömt papperspåse till sopinken, för så jag kan inte.
Flagga på?
Nej, men det är oskriven regel, du flaggar inte på nätterna efter inlåsning så klitarna kommer. Är du skitnödig eller du skiter i papperskorgen? Och folk bankar på, jag måste flagga på för jag har inga mer papperspåsar och jag är mer skitnödig. Väcker hela jävla avdelningen bara för att man måste flagga på, men då har man ju sagt till så att det inte blir ett problem.
Alltså, och vad betyder det att flagga på?
Ja, man ringer på politerna mitt i natten att de måste komma.
Och varför gör man det då?
Ja, om man behöver gå på toaletten.
Okay, men...
Oskriven regel, man gör inte det. Men när man skiter nu det och har glömt papperspåsar, så kan man ju inte skita i sin egen papperskorg. Vilket var en process i sig.
Ja, det låter det som.
Ja, det gäller att hålla baksuget där, så man kan ha dubbla påsar och sen snabbt upp och knyta igen och torka sig efteråt. Alla hade inte den tekniken. Helst inte de nya. Och de trodde inte när man sa skit i papperskorgen.
Så alltså, tekniken för att lyckas skita i en papperskorg utan att det luktar är att...
Behålla suget.
Vilket sug?
Nej, men det är alltså... Nej, men papperskorgen är ju rund.
Ja.
Samtidigt som den är rätt så skör. Så du måste ju hålla tätt när du skiter.
Då är jag med.
Ja, samtidigt som den är i plast.
Mm.
Och... Den har ju hänt andra att den har vickat ibland när man har sett det där också. Sådana saker. Inte mig. Aldrig. Jag var professionell skitare.
Ja, det låter som det. Ja. Så det är också förpliktar ju lite. Mm. Då får du berätta exakt i detalj hur man gör. Man säger att man sitter med det här suget, så att säga. Förslutningen då, så att säga.
Ja.
Ja. Och sen när du är färdig.
Ja.
Då?
Snabbt upp, dra igen påsen.
Ja.
Då är ju...
Då är den lukten säkrad.
Då är lukten säkrad. Sen torkar du snabbt.
Men när du torkar det så blir det väl lukt också?
Ja, men inte lika mycket som det som är kvar.
Mm. Och vad gör du?
Lite som en ny påse.
Okej. Okay. Ja, yeah. Bra.
Kul.
Ja, nu vet alla vad som gäller där hemma på pojkrummet.
Ja, om de hamnar på kåken. Det är en rätt så kul grej. En jul hade riktigt kul.
Berätta.
Disciplinavdelning hall. För 6 pers. Fulla i 3 dagar, tror vi var.
Inne på fängelset?
Ja.
Hur är det möjligt?
Vi dansar med varandra, klädde julgranen. Han spelar julsånger. Han som spelar gitarr kunde inte spela gitarr, men det var jävla trevligt för det. Så att, vad ska man säga? Alla de som satt var väldigt svårhanterliga fångar. Var de. Och allihopa var dyngraka. Det var en rolig jul. Sen fortsatte festen dagen efteråt.
Hur kunde ni få alkohol in på cellen? Eller in på fängelset?
Det gjorde vi själva.
Ni gjorde egen sprit?
Ja, vi gjorde eget. Eller spritmäsk var det. De hittade 30 liter mäsk. Och då trodde de att djuren var räddad. Men vi hade 60 på ett annat ställe. Och lite till. Sen gammalt. Så den festen hade i sig 3 dagar. Jag har aldrig dansat så mycket med män som då.
Hur lyckas man göra det ändå? Alltså nästan 100 liter inne på fängelset.
Det går.
Jo, det är uppenbarligen. Men hur?
Fantasi. Som är synligt som möjligt för plitar och sånt som...
Berätta, det är ju så länge sedan nu.
Vi hade delar av det inne på deras kontor, mer eller mindre. Så vi kunde hämta ut.
Fattar inte ändå.
Så nära som möjligt dem.
Men hur då? Det är ju en stor apparat.
Nej, det är inte en stor apparat. Det gör du ju själv.
Hur gjorde ni då?
Som vin. Som jäser.
Ja, men det är väl en stor sån här glastunna typ.
Sen är det olika. Du har 1,5 liter där, 1,5 liter där, 1,5 liter där. Sen får du plocka fram. 5 liter där, 10 liter på ett ställe. Och så lägger man ut 1 lockbete.
Som de medvetet ska hitta?
Ja, när de känner att det luktar. Som de ska hitta. Vi har hittat det. Bästa stället vi hade en gång, det var när vi stängde av frysen. Stängde av frysen och sen hade vi där. För man kan ju inte göra mäsk i en frys. Det måste ju vara varmt. Men det blev varmt. Det jäste det på som fan.
Hur vanligt är det här inne på fängelset?
Nu det var väldigt vanligt. Var det. Så att det fanns hela tiden, mer eller mindre. Fast vi gjorde specifikt i jul. Då var den stora festen.
Berätta hur fängelserna har förändrats genom åren.
Det har blivit hårdare, mycket hårdare. Mer restriktivt. När jag första straffade så var det rätt så som jag sa, man kunde, jag kunde få komma ut alltså på P14, först tillsammans med en plit och gå på bio typ, men han satt en bit ifrån och jag satt och kollade på bion själv. Det, sånt existerar inte ens idag. Det, hårdare bevakning, hårdare allting, restriktivare, mer kontroll överhuvudtaget. De tar bort individen, tycker jag, för en del människor i dagens läge. De suddar ut hans personlighet. Han är bara en fånge som förvaras. Och sen tror de att nu är ditt straff avtjänat och nu ska du ut. Så är det bra. Lycka till. Det går ju bara åt helvete. Så att det har blivit mycket, mycket värre har det blivit.
Hur ska det vara, tycker du?
Alltså, fängelse behövs väl. Det gör det väl.
Väl?
Ja, men det gör det ju. Alltså, uppenbart. Alltså, för... Men det funkar ju inte. Det är ju vetenskap.
Vad ska man göra då?
Måste ha en fungerande kriminalvård. Kanske till en början med. Kanske en bättre människosyn på personer som jobbar där.
Vad hade hjälpt för dig?
Om någon hade sett mig överhuvudtaget. Det var alltså, om man säger sen första gången de tog mig var 14-15. Ingen någon gång under den tiden jag har suttit eller någonting om jag har frågat någonting. Överhuvudtaget om jag vill sluta, om jag vill lägga av. Är det här riktigt okej? Okay?
Men menar du på allvar att du tror att om någon hade frågat dig, vill du verkligen hålla på med det här, att du då har sagt nej? Och så hade du slutat?
Det beror nog på. Jag kommer ihåg när jag var 18 år så hade jag en frivårdsinspektör. Jag förstår vad hon menar. Idag. Men det satt kvar i bakhuvudet hela tiden.
Vad var det hon sa då?
Hon sa det att du är värd mycket mer än att fortsätta förstöra ditt liv så här. Och du vet att du kan ringa till mig. Ja.
Och det är det jag menar med. Då hade du ju ändå en där som frågade dig. Men det gjorde ingen skillnad.
Men det tog ett tag innan jag förstod att hon faktiskt menade allvar med det. Men inte under tiden som typ man har suttit på fängelse eller någonting, eller häkte eller någonting överhuvudtaget. Fan, inte ens prästen fråga. Alltså, det är skamligt egentligen. Alltså, man kom in som 18-åring och är det här riktigt okej? Okay? Kanske man var, jag var väl väldigt obstinat också. Sådär, men ändå. Alltså, det såddes inte ens ett litet frö.
Till alternativ?
Nej.
Hur skulle du säga att alla år nu bakom lås och bom har påverkat dig?
Både positivt och negativt. Man har ju erfarenheter som ingen annan har, som man har med sig, som man kanske kan utnyttja.
Vilket sätt
till då? Ja, men till något positivt alltså. Upplysa folk kanske om att det är inget bra val. Det är inget bra liv.
Negativt då?
Att man har de erfarenheterna tyvärr. Och att man får leva med dem. Det finns vissa grejer man inte kan sudda ut.
Berätta om dagen och tillfället då du bestämde dig för att byta inriktning på livet.
Dagen och tillfället. Det där var sista straffet. Försökte grov utpressning vara. Jag blev dömd för 1,5 år. Jag sökte mig nära hem för på grund av min dotter och fru. De skjutsade mig ner till Malmö. Och där fick jag sitta tills jag frigavs. På Malmös isoleringsavdelning. Jag klagade inte ens på den. Jag var bara trött. Så att, och sen... jag ringde hem. Och då säger min fru att jag måste prata med min dotter. För hon bara gråter och gråter och gråter. Och jag frågar varför. Det vet jag inte. Du får prata med henne, säger hon. Hon är 4 år då. Så att hon ska fylla 4. Och då har vi sagt innan jag fick det här straffet. Att om jag får att jag ska vara borta 1 år. Då är jag borta och jobbar till henne. Får jag över och sitta effektivt. Över 1 år. Då säger vi som det är till henne. Att jag sitter i fängelse. För det är så lång tid. Ja, hur som helst. Jag var och jobbade i Malmö. I hennes värld. Så sa jag, Tindra heter hon. Och så sa jag, Tindra, vad är det? För att få berätta. Hon kunde prata rätt så bra. Hon var liksom. Så hon sa nej. Hon grät. Och så säger hon det att, pappa, jag tror inte att du är och jobbar. Jag tror att du är nere i Malmö och har en annan tjej som är lika gammal som mig, som du älskar mycket mer än mig. Och så drar hon på luren. Då är det finito. Då bestämde de helt fullt ut. Nu är det bra. Ja, vad ska man säga? En 4-årings ord. Vad som krävdes.
För att du skulle
bestämma mig helt. Tanken hade ju funnits där länge. Men inte det här då. Till slut gillt jag. Det var hon.
Fortsätt fylla i. Kopplat till den här tiden.
Mm.
Det farligaste du utsatt dig för?
Det farligaste jag utsatt mig för, det är väl egentligen allting. Alltså allting, ja, men allting har ju varit förknippat med att man kan dö. Om man leker med sprängdeg, skarpladdade vapen, utmanar, alltså kula i loppet. Det är klart som fan du kan dö.
Det kan jag ibland sakna.
Adrenalinet. Det är väldigt dubbel känsla. Man kan sakna det, men man kan få adrenalin av helt andra saker idag. Men just det här typ att utsätta sig. Och det låter också sjukt. Men man utsätter sig egentligen för fara.
Är det under ögonblicket, till exempel ett rån, eller är det strax efter det kommer?
Under ögonblicket. Och precis stunden efteråt. Det är som ett rus.
Det ångrar jag mest.
Det är nog personen jag har skadat. Alltså, personen jag har skadat fysiskt. Är det. Som att när man har hört ibland typ att de fortfarande inte är okej i huvudet. Som speciellt när det har varit obefogat våld inblandat. Samtidigt, vad ska jag göra?
Det jag är mest nöjd med?
Det jag är mest nöjd med idag är att med väldigt små medel egentligen att bryta och kunna ha det jag har idag. Det är jag stolt över.
Med facit på hand, varför blev det så blev, tror du?
Det är för att ingen hindrar mig.
Vad borde samhället ha gjort för dig?
Hindrat mig och sett mig. För egentligen så är det så att se mig.
Om någon i ens närhet tycks vara på väg att halka in på en sån här krokig bana i livet, vad tycker du man ska göra och säga?
Jag ska se dem, sen ska man, alltså, en del blir så, om det man har någon i sin närhet, säger de så, du måste skärpa dig, du måste, vad håller du på med, predikar, du förstår väl att det här är fel, bla bla bla, men de ser inte personen bakom, De ser bara det här problemen runt omkring personen. De ser inte varför. Det kan räcka med saker som att om de lever i det här livet, att en svensk säger att du vet att du kan komma till mig. Idag jobbar jag med en annan sida av Sverige som har fokus på just den problematiken av utanförskap. Som lever i gråzon, kriminalitet, missbruk. Och som jag ser med väldigt små medel så får vi dem kanske att ändra sig. Och påverkas till att göra något positivt i sitt liv. Så att,
vad är det mest effektiva ni gör tycker du? När är liksom det som är bästa sättet att nå fram?
Vi föregår med gott exempel. Att det faktiskt går att få ett bättre liv. Det finns möjligheter, det finns alternativ till det livet de lever i idag.
Men problemet är väl att många av de här ungdomarna strävar efter just det livet du en gång hade.
Mm, och då har man ju svar på tal.
Vad är det du säger då?
Jag säger att det finns ett bättre alternativ, det är inte värt. Och sen att man kanske delar med sig av sina egna erfarenheter. Att om man vill leva det livet i den misären så är det ju ett val. Men jag tror inte att någon vill det innerst inne.
Vad tar du fram för exempel för att få dem avskräckta? Vad var det värsta? Det sämsta?
Att folk dör i ens närhet. Alltså folk dör på de mest besynnerliga sätt. Och vill man leva med den vetskapen om att folk försvinner och dör, så gå för det. Men det funkar inte. Du kommer bryta ihop till slut innerst inne. Det finns bättre alternativ.
Ett inslag. Återkommande. Hård på helium. Dags för det nu.
Okej.
Patrik Höjsman, tack för din tid.
Tack för din tid.
Har du doppat den då?
Nej.
Skållade han ganska gott.
Det jag kallar odramatiskt i det här läget, det är ju att han bryter en dörr.
Köpa sönder ansiktet på mig själv.
Absolut.
Skulle någon gå vid gränsen så får de fem.
Om du stjäl denna Ferrari så får du 1 miljon.
Absolut inte.
Det var väl tredje gången jag hade smashat det stället.
Står med revolver under huvudkudden.
Fuck den då, då kör jag mitt race.
Jag har sopat på honom utav helvete.
Du bor i min trappa, jag ska inte ligga med dig.
Gud, vilken svår fråga.
Ganska bra fråga.
Det var skitbra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.